Ja, det är ju det är några ljus som har slocknat. Det är bra att Guds ljus är över oss. Det är bra att det är en kort väg till maten sen. Det vill säga jag kan hålla på nu i 40 minuter. För ingen behöver komma hem först innan ni får mat, eller hur? Det var väl fantastiskt. Ja. Och sen tycker jag att ni har valt rätt ställe att komma till så här på en pingstsöndag. Att vara i en pingstkyrkan. Alltså vid julen ska man vara i en julkyrka. Och vid påsken ska man vara i en påskkyrka. Men vid pingsten ska man vara i pingstkyrkan, eller hur? Det var någon som frågade på torget igår. Att då pingstkyrkan, vad är det liksom... Och jag sa faktiskt så här att jo, du har ju helt rätt. Varför heter vi pingstkyrkan? Varför heter vi inte påskkyrkan? Jag menar det uppståndelsebudskapet. Det är ju det som är det stora. Okej. Om du inte vet vad pingsten står för, då är du inte ensam. Det är faktiskt väldigt många i Sverige idag som inte vet riktigt varför det är pingst. Och det närmaste man kanske kan komma, det är just det här att det är en fantastisk helg för att fira bröllop. Och det har statistiskt varit så fram tills 2005 att det var just pingsthelgen som var den stora bröllopshelgen. Vet ni varför fram till 2005? Jag tror det var 2005. När man avskaffade annandagen på pingst. Då hade man inte lika mycket ledigt den helgen. Och då förflyttar man det hela till augusti. Det var inte så viktigt. Men det är det människor kanske tänker mest på. För de vet inte. Varför firar vi pingst? Och en liten kuriositet till. Vet ni att det länge har funnits, inte bara annan dag pingst, utan en tredje dag och en fjärde dag pingst. Fram tills 1772. Är någon som visste detta? Ja, då får ni en extra kopp kaffe efteråt. Och då avskaffades tredje och fjärde pingstdagen med anledning av att, och nu citerar jag, det var svårt att få folk till gudstjänsterna. Och att många istället ägnade helgdagarna åt drickandet. Sådant var situationen 1772. Istället för att gå till kyrkan så stannar man hemma och drack. Och då avskaffar man tredje och fjärde pingstdagen och så var det bara annan dag. Och den har också avskaffats. Så vad handlar pingsten egentligen om? En kort bakgrund. Och den har vi faktiskt i Gamla testamentet. Så pingsten har redan firats av det judiska folket allt sedan Moses fick lagen på berget Sinai. Så när vi säger första pingstdagen då när den helige ande föll, det stämmer inte. Den har man redan firat i 1400 år tidigare. Och därför står det när de var samlade på pingstdagen. Så de var judar, det är Jerusalem. Så de var där för att fira den pingstdagen som man firade redan i många, många, många år tidigare. Och vad var det för en högtid? De firade ju inte att den helige ande hade utgjutits. De firade för att man var glad över skörden. Ni vet att det är lite annat klimat i Israel. Det är lite varmare. Och det börjar tidigare med våren. Så skörden, vete och korn, den var mogen vid pingsten. Så det var en skördehögtid och alla var jublandes glada över att nu har man fått tillräckligt med mjöl i princip igen. Så man kan baka bröd så man inte behöver gå hungrig resten av året. Så det var en glädjehögtid. Den kristna bakgrunden. Det är ju den helige andes utgjutelse som vi redan har hört. Och nu läser jag om just den händelsen ifrån Apostlagärningarna 2, verserna 1 till och med 11. Det är alltså en bok i Nya testamentet som heter Apostlagärningarna. Och jag läser kapitel 2, verserna 1 till och med 11. När pingstdagen hade kommit var de, vilka var de? Ja, det var Jesu lärjungar och de som trodde på honom. De var samlade. Då kom plötsligt från himmelen ett dån som när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den helige ande och började tala främmande språk. Allt eftersom anden ingav dem att tala. Nu bodde i Jerusalem fromma judiska män från alla folk under himlen. Lite som vi här. Det skulle vara roligt att se hur många folk som är representerade här idag. Själv kommer jag ifrån Tyskland. Från alla folk under himlen var de samlade. Och när dånet hördes samlades folkskaran och alla blev mycket uppskakade. Eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade sade de. Är inte de alla galileer? Alltså ett område i Israel, norra Israel, i Galileen. Är inte de alla galileer, alla dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Och sen räknas det upp olika länder eller områden. Pater, meder, elamiter, Mesopotamien, Judeen, Kappadokien, Pontus i Asien, i Frygien, Pamfylien, Egypten eller Libyen åt Kyrene till. Eller vi som är inflyttade främlingar från Rom. Fick ni med alla nu? Hur många var de? Det var ungefär 15 olika språkområden som uppräknas här. Och vad är det de hör på sitt eget modersmål den dagen? Vad är det de hör? De hör att dessa män från Galileen talar om Guds stora gärningar. Det är det de hör på sitt modersmål. Alltså dessa män står där och de prisar Gud. För uttåget ur Egypten. Hur Gud delade Röda havet. Hur han förde dem genom öknen i 40 år. Hur han har gjort under och tecken. Hur han har liksom gett vatten ut ur klippan i öknen. Hur han har gett mannabröd från himmelen i 40 år. Hur han har skickat vaktlar, alltså de här fåglarna så att de fick kött att äta. Och så vidare, och så vidare. De står alltså där i Jerusalem och prisar Gud för hans stora, väldiga gärningar. Precis som Jesus hade förutsagt att det skulle ske. Han hade ju lovat att de skulle få en övernaturlig kraft direkt ifrån Gud. Jesus hade sagt, lämna inte Jerusalem, utan vänta på vad fadern har utlovat. Det som ni har hört av mig. Och några dagar senare säger Jesus, men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Hur många var de? Apostlarna? Ja, de var 12. Sen läser vi om några fler. Men om vi nu tänker på de här 12 som Jesus har utvalt. Är inte det rätt så få människor för att nå världens yttersta gräns? Och det finns en liten sån rolig berättelse. Att när Jesus kom hem till himlen efter himmelsfärden. Och då är det en liten ängel som kommer fram till Jesus och säger. Du, är det dessa 12? Som ska utföra budskapet. Jesus säger ja. Och den lilla ängeln säger, har du ingen plan B? Men vet ni, det var genom dessa få, 12 plus, vi läser om 120 också på ett ställe. Men det var genom dessa få som evangeliet om Jesus kom ända till Landskrona. De plus de som kom efter och så vidare. Alla som tog upp facklan och förde den vidare. Genom den helige andes kraft, halleluja. Och det var just det som nu alltså hade hänt, det Jesus hade lovat. Ni ska få den helige ande. Vi var redan inne på frågan. Helige ande, vad är det för något? Ande, på engelska Holy Ghost. Alltså Holy Spirit kan man också säga, men om man går till King James version, då är det Holy Ghost. Det låter ju lite skrämmande. Då tänker man ju på en vålnad, ett spöke. Är den helige ande bara något obestämt, någon kraft som flyter genom universum? Eller vem är den helige ande? Den helige ande är en person. Den helige ande är en klart definierad person. Hur definierar man en person? En person har kunskap, alltså kan tänka. En person har vilja. En person har känslor. Och en person har självmedvetande. Jag vet att jag är. Det är det som definierar en person. Och hur är det med den helige ande? Jo, han har kunskap. Jesus sa, han kommer och han ska lära er. Och påminna er. Alltså, den helige ande har kunskap. Han kan tänka. Den helige ande har vilja. Det står så att anden, han fördelar gåvorna efter sin vilja. Den helige ande har vilja. Den helige ande har känslor. Det står i Efesierbrevet 4:30. Bedröva inte den helige ande. Den helige ande har känsla. Vi kan bedröva honom. Och den helige ande är självmedveten. Han säger i Apostlagärningarna 13:2. Avskild åt mig. Han vet att han är. Han är självmedveten. Så han har kunskap, vilja, känsla och självmedvetenhet. Och det är det som inom psykologin allmänt kännetecknar en person. Den helige ande är en person. Precis som Gud fader, Gud son och Gud den helige ande. Hur man nu ska få ihop detta, det ska jag inte försöka nu, för då hinner vi inte upp förrän till efterrätten. Men det var alltså en flicka i tredje eller fjärde klass och läraren frågade, är det någon här som kan förklara för mig vad elektricitet är? Och så var det den här flickan som räckte upp handen. Hon var den enda. Och läraren säger, okej, varsågod, berätta för oss, vad är elektricitet för något? Och hon stod upp och så bet hon sig på läppen lite grann och sa, jag har glömt. Och då sa läraren, det här var ju väldigt synd. För du är den enda som någonsin visste vad elektricitet var. Och nu har du glömt det. Och så är det ungefär med treenigheten också. Alltså det är obegripligt. Vi kan inte riktigt förklara, men det är ett faktum. Elektricitet finns och Gud är treenig. Även om vi inte alltid kan förklara det som finns. Så, Guds helige ande kom över dem i ett väldigt dån. Som lät som en våldsam storm. Anden kom också i eldslågor som liknande tungor. Det här var ju fantastiskt. Det hördes i hela Jerusalem. Den stora folkskaran kom fram, rysande fram. De ville se vad det var som hände. Och där står dessa lärjungar. Vet ni att bara 1,5 månad tidigare, då var det deras herre som hade blivit korsfäst. Och de hade alla sprungit iväg. De hade gömt sig. De var rädda. Och nu står de i samma stad där Jesus hade blivit korsfäst bara 50 dagar tidigare. Och där står de frimodiga. Och predikar. De är inte rädda längre för soldaterna. De är inte rädda längre för den hemliga polisen. De bara står där och så predikar de om Guds stora gärningar. Det var det som hade hänt. Den helige ande hade kommit över dem. Och de som var rädda, de som var ängsliga, de nu var nu frimodiga. De hade fått kraft från höjden. Och fyllda av Guds ande hade dessa Jesu lärjungarna nu två budskap i det vi har läst. Jag vet inte om ni har tänkt på det. Det första har jag redan nämnt. Det är att de pratar om Guds väldiga gärningar. Och det andra, när Petrus tar till och predikar, en lång predikan, då talar han om behovet att omvända sig och bli döpt. Det var hans budskap, fylld av den helige ande, frimodig. Han säger, ni får inte bara fortsätta så här. Ni är på väg till helvete. Förlåt, vad säger du Petrus? Vi är ju respekterade judar. Vi har Abraham till far. Vi kan faktiskt lagen. Vi är rätt så hyfsat bra människor. Vad säger du? Och förresten, hur kan du, kära pastor, stå här en vacker fin pingstsöndag när solen skiner och nämna helvetet? Vet ni, vi har fått höra att Jesus älskar oss. Att Gud älskar oss. Han är kärlek. Och det är därför jag står här och nämner detta. Det var därför Petrus, fylld av den helige ande, talade om detta. Han säger, vänd om. Låt er döpas. Låt er frälsas från detta bortvända, ohederliga, oärliga, ja, perversa släkte. Det är det som står här. Det som översätts med bortvänd betyder allt detta andra också. Låt er frälsas. Vad skulle ni säga till en läkare som säger till en cancerpatient, du har influensa, gå hem och ta 3 gånger om dagen paracetamol. Är det en kärleksfull läkare bara för att han inte vill säga hur saken är? Nej, jag tycker det skulle vara fruktansvärt grymt att bara stryka med hår och säga det är ingen fara. Det är ingen fara, gå hem, ta lite paracetamol, allt kommer att gå bra. En läkare som bryr sig om sin patient, en läkare som, om jag får säga, älskar sin patient. Han säger som det är, han ställer rätt diagnos. Och med rätt diagnos kan han komma med rätt medicin och rätt behandling. Och det är ju precis det Gud också gör när han gjuter ut av den helige ande. Den helige ande har bland annat den uppgiften att han påpekar synden i oss. Det står i Johannes 16:8, och när den helige ande kommer skall han överbevisa världen om synd. En av den helige andes största och förnämligaste uppgifter är att visa oss hur situationen verkligen är. Och vi är alla syndare. Är det någon som från Enjas ålder fram till den åldern vi har idag har hållit alla Guds 10 bud till punkt och bricka? Har du bara brutit en enda gång på någon av de punkterna? Jag har gjort det. Jag har gjort det. Och den som har gjort det är syndare inför Gud. Och därför kommer han med detta fantastiska budskap. Vänd om. Han kommer med den rätta medicinen. Han säger, låt dig frälsas bort från detta perversa släkte. Den helige ande säger på pingstdagen, och det säger han också idag. För den helige ande är här idag. Gud är här idag. Och han säger till dig och till mig, vänd om. Fortsätt inte som hittills. Vänd om, kom till mig. Jag vill hjälpa dig, jag vill ge dig det lyckligaste liv du kan bara liksom tänka på. Jag vill hjälpa dig, jag vill leda dig. Mina rådslag, det är de absolut bästa. Och framförallt, jag vill rädda dig från helvetet. Jag vill ge dig ett evigt liv. Är inte det ett gott budskap? Är det inte ett glad budskap att Jesus säger, kom till mig alla. Kom till mig alla. Jag vill frälsa er. Jag vill hjälpa er. Och jag är den enda som kan. Så det är det som är botemedlet. Det är det som är det glada budskapet. Och så står det ju i Johannes 1 och 12. Och nu är jag nästan klart. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Det var pingstdagens budskap. Vi läser sen att genom apostlarnas händer så blev många helade. Och de hade en fantastisk gemenskap. Och de börjar att tala i tungor i sina församlingar. Alltså det hände ju mycket mer sen genom den helige ande. Men på själva pingstdagen, då var det detta budskap. Guds stora gärningar och låt dig frälsas. Det var det som var den helige andes verk den dagen. Vad hände då i Jerusalem? Hur gick det på pingstdagen? I vers 41 i andra kapitlet som vi redan har varit inne på så står det, de som då tog emot hans ord och döptes. Och så ökade antalet lärjungar den dagen med omkring 3000. Vilken reaktion på detta budskap. Ni är förlorade om ni inte vänder om. Han säger till och med till judarna, alltså nu har jag inte tid att läsa hela predikan, men det är ni som har dödat Jesus. Vänd om. För han är frälsaren, han är Herre, han är Gud. Vänd om till honom. Och 3000 tog emot hans ord och blev döpta den dagen. Kära vänner, den helige ande är fortfarande utgjuten över oss. Och budskapet idag är exakt detsamma. Inbjudan är exakt densamma. Möjligheten är exakt densamma. Frågan är, gör vi som dessa 3000 och tar emot ordet? Eller gör vi som säkert många flera tusen andra den dagen som inte tog emot? Det är något där vi har frihet. Gud tvingar aldrig. Han bara knackar på. Han gör sig påminn. Den helige ande talar till dig och mig. Det gör han just nu. Vi kan säga ja. Släppa in Jesus. Be om förlåtelse. Säga Jesus, jag vill följa dig. Jag vill att du ska vara min Herre. Eller vi kan skjuta det in i framtiden. Men vilken framtid har vi? Dessa 10 ungdomar som gick in i skolan i USA här för några dagar sedan. De gick upp på morgonen, de åt sin frukost, kanske lite flingor, kanske lite mjölk. Jag vet inte vad de hade. De gick till en vanlig skoldag och de kommer aldrig hem igen. Hur mycket tid har vi? Ingen vet. Så det är ingen bra idé att skjuta det på framtiden. När du hör att den helige ande rör vid ditt hjärta. När Jesus vill att du ger ditt liv till honom, så gör det idag. Vänta inte till imorgon. Och jag är säker på att om det är någon som vill ha förbön här idag, så är det någon mat kvar tills vi kommer upp. Rosalind, kan du se till att det blir lite mat kvar åt de som kanske dröjer en stund? Tack. Men vänner, det är ingenting att leka med, utan idag när vi hör hans stämma så ska vi säga ja. Herre, jag vill tacka och prisa dig för pingstdagens budskap. När du gav din helige ande så såg du till att budskapet blev förstått på alla språk som var närvarande. Du ville att människorna skulle förstå. Tack att du vill att vi förstår också idag. Du vill att vi ger våra liv till dig, att vi följer dig. Att vi blir räddade, att vi blir frälsta. Att vi blir fyllda av dig och din helige ande. Att vi får ha den här glädjen, den här friden som inte finns att få tag någon annanstans. Tack Herre för ditt verk just nu i oss. Amen.